Det här är en podd från Svenska Yle.
Det har varit en exceptionellt het och torr sommar här i Finland. Vad har det här väckt för tankar hos dig, Markus Rosenlund? Har du lidit av klimatångest eller bara njutit av det fina semestervädret?
Lite både och alltså. Visst är det ju trevligt med sol och sommar och sådär, men samtidigt så lider jag av en kronisk sjukdom som gör att när det är 25 grader och över så mår jag inte så bra. Men å andra sidan har jag fått tillbringa sommaren ute i skärgården, där det nu åtminstone är lite mer uthärdligt när man kan ta ett dopp i havet som hur som helst. Det också har varit nästan absurt varmt under den här sommaren. Alltså, den här sortens somrar var otroligt sällsynta när jag var liten. Det var nästan aldrig somrar med plus 30 grader över. Nu kommer de liksom som pärlor på ett pärlband. Nästan varje sommar har vi sådana perioder med 30 grader och mera. Inte det bra.
Hur är det då med liksom dig och din klimatångest? Liksom, känner du av någon sån här kronisk klimatångest eller tar den också paus under sommaren? Eller hur är det?
Nu spökar den hela tiden där i bakhuvudet någonstans och tittar fram också lite längre fram i mitt synfält. Det är svårt att ignorera det. Det var liksom lättare att leva sitt liv som om ingenting vore konstigt. Ännu för 5-10 år sedan, men det blir svårare för varje år. Och problemet med hela det här är att liksom, vi människor har så svårt att greppa de här sakerna när de blir tillräckligt stora, när de blir liksom för stora för att vi ska få en klar bild av dem. Allt det här som händer omkring oss just nu, alla de här nyheterna från runt om i världen, så det är liksom verkligheten vi bor i just nu. Och det är lite som med klimatförändringen, den är svår att gestalta ända tills man då börjar liksom koppla ihop de här punkterna. Alla de här skogsbränderna som rasar runt om i världen och de här abnorma värmeböljorna i Alaska där vi hade liksom nästan 50 grader. Inte Alaska, förlåt, utan norra Kanada som är fullkomligt exceptionellt för den breddgraden. Så när man börjar koppla ihop de här punkterna så de drar man ju nog den samma slutsatsen på något vis instinktivt som IPCC, FNs klimatpanel, har dragit i den här senaste rapporten att det är allvar det här och det händer nu. Det är inte liksom någonting som väntar i framtiden om några årtionden.
Mm. Ja, jag tänker just att det här liksom extrem väderfenomenen som vi nu har sett just med alla de här skogsbränderna som härjar och de här översvämningarna, så det borde ju vara liksom en väckarklocka eller ett brandlarm för oss alla om att klimatkrisen är liksom ren här och att läget är akut. Men fortfarande ligger vi långt efter i den här klimatkampen och det är ju det som klimatpanelen försöker få fram här i sin färska klimatrapport. Man kan väl jämföra det med någon form av desperat nödrop att nu gäller det, ned med utsläppen genast, annars är det för sent. Och vi ska här i Nyhetspodden just diskutera mer kring det här, var vi står nu och vad vi har framför oss. Jag heter Johannes Taberman och med mig har jag alltså Svenska Yles vetenskapsjournalist Markus Rosenlund. Om man tänker på liksom just det här extremväder som vi har sett, jag menar, kan man med säkerhet säga just att det är utan tvivel klimatförändringen, den globala uppvärmningen som ligger bakom allt det här?
Ja, det är nu, jag tror var det The Guardian som formulerade det som så att om det här skulle vara liksom en jury, om det här skulle vara ett rättsfall och juryn har varit ute och så kommer juryn tillbaka och levererar sitt domslut och så liksom det här domslutet skulle vara att guilty as hell. Inte bara liksom skyldig utan helt helvetes skyldig. Det här lär nog alltså vara så vattentätt, menar de juridiska experterna, och det är ju alltid intressant när man kopplar in juristerna. Det är liksom, då börjar det bli verkligt och då börjar också de här business-typerna förstå att det är allvar när juristerna dyker upp och diverse aktivister har redan sagt att de kommer att börja ta det här lite på 40-sidiga dokumentet med sig till rätten när de liksom inleder rättsfall mot diverse utsläppare av växthusgaser. De kommer att använda det som bevismaterial. Och man kan ju också se det som det där Antonio Gutierrez, FNs generalsekreterare, som sa att det här dokumentet helt enkelt borde innebära dödsstöten för den fossila industrin. Att nu liksom eller aldrig så måste vi på riktigt skaka av oss vårt kolberoende. Och det är inte, vi kan inte sitta och snacka om saker. Vi måste behandla det här som en kris och direkt börja avveckla vårt kolberoende och gå över till till exempel en VT-ekonomi. Så det är helt enkelt kris. Och det här är ett finger som pekar exakt på den skyldige och vi måste alla se oss i spegeln.
Men jag funderar just på det här, liksom att, jag menar, det är helt klart att den här liksom klimatpanelens budskap är väldigt tydligt. Det är liksom ett nödrop, desperat nödrop till alla beslutsfattare och till industrin att nu måste de här ambitionerna, liksom klimatambitionerna höjas. Men samtidigt tycker jag att allt det här som sägs låter väldigt bekant. Jag menar, kommer den här rapporten alls med någonting nytt?
Alltså, inte det på det viset. Vi har ju hört allt det här och liksom, det här borde vara bekant för oss. Men med den här rapporten så gör det kanske klarare än tidigare att nu handlar det inte mer om bara saker som kommer att hända och rent av som händer nu, utan det finns saker som kommer att fortsätta hända oavsett vad vi gör nu. Liksom att vi har redan passerat vissa punkter utan återvändo. De här klimatforskarna har alltid varit ganska försiktiga i de här tidigare rapporterna med att använda de här punkterna utan återvändo, att ta till dem. För det skapar en sån här känsla kanske av desperation och att vad spelar det för roll? Vad vi än gör så kommer vissa saker åtminstone att gå åt pipan, om inte rent av allt sammans. Men man läser mera av det i den här rapporten att havet kommer att fortsätta stiga. Det kommer liksom att stiga och det kommer att stiga rejält vad vi än gör. Så det handlar inte liksom mera om att förhindra någonting som är på kommande, vi kan fortfarande påverka hur illa det här blir, det är klart, men vi måste göra det nu. Men det finns saker som kommer att hända oavsett, så det finns en hel del av håll i hatten i det här också. Att nu har vi liksom slösat så många årtionden på att sitta och älta de här sakerna och diskutera, och nu händer det här, för vi varnar er för det här för 20 år sedan, vi varnade för 10 år sedan och för 5 år sedan och för 2 år sedan och ingenting hände och nu händer det här och vi kan inte mera göra någonting åt vissa saker. Till exempel, vi fick höra här om veckan att Golfströmmen, du vet den här havströmmen som hämtar varmt vatten hit upp till norra Europa, så de senaste rönen tyder på att den redan håller på att kollapsa, och det här är någonting som vi här i norr borde lyssna särskilt noga på, för det här är någonting som påverkar vår framtid i väldigt hög grad.
På vilket sätt påverkar det oss? Vad händer om liksom Golfströmmen så att säga dör ut? Vad betyder det för oss här i Finland?
Det betyder ju att det blir lite motsägelsefullt, men det skulle betyda i så fall att vintrarna skulle bli rejält mycket kallare här, åtminstone till en början. Men eftersom värmen inte försvinner någonstans, alltså Arktis värms fortfarande upp fort och det värms upp fortare än nästan något annat område i världen. Så det skulle helt enkelt betyda mycket större extrema kast i temperatur och i klimat. Alltså det skulle betyda mera bränsle för stormar.
Allting här kretsar ju kring liksom de här temperaturförändringarna. Och i den här IPCC-rapporten så sägs det att vi nu antagligen inte längre kommer att klara av att hålla liksom den globala klimatuppvärmningen på den här 1,5 grader, utan att det blir betydligt mer än så här 2-3 graders ökning, kanske mer. Varför är just den här 1,5 graden liksom den här kritiska gränsen som det hänvisas till hela tiden?
Nej, inte ligger det egentligen någon större magi i den här siffran 1,5. Det var nu liksom en siffra som man valde att förankra det hela. Man måste sätta sätta målstolparna någonstans. Att så här långt, det här är liksom acceptabelt. Att hit kan vi gå, men sen måste vi få stopp på det. Och ju mera forskarna har gjort sina beräkningar så har de insett att 2 grader betyder en så pass dramatiska och brutala förändringar. Att dit borde vi inte gå, så vi borde liksom försöka hålla oss till 1,5 grader. Men nu ser det ju ut, och det, är liksom, det sägs ju också i den här rapporten, att 1,5 grad ser allt mera osannolikt ut. Vi är ju nästan där redan nu. Alltså, och med den takt som vi släpper ut växthusgaser nu, så kommer ju 2:an att bara vissla förbi, och vi kommer att antagligen hamna på 3 grader eller så innan det här århundradet är slut. Och de allra värsta scenarierna landar ju sen på 8,5 grader. Sådär. Oh. Det är redan liksom undergångssiffror.
Mm. Men jag funderar just liksom att det är ju en väldigt dyster lägesrapport som klimatpanelen kommer. Jag funderar liksom att hur ska man få folk att liksom orka lyssna på de här upprepade nödropen? Jag menar, det borde fungera det här som en ögonöppnare, men jag tänker att det också kan fungera som en ögonstängare. Att det blir för mycket och för stort och för tungt för folk att ta till sig. Vad kan lilla jag göra för hela det här enorma problemet? Jag menar, hur ser du liksom på den enskilda personens liksom roll, på min och din roll i det här? Vad kan vi göra?
Det som man brukar säga tidigare, eller säger man fortfarande antagligen, att förändringen börjar hemma. Liksom. Allting börjar med en enskild individ. Allting börjar och allting tar slut med en enskild individ. Jag menar, ta nu någon Elon Musk till exempel i USA som liksom egenhändigt har starta en elbilsrevolution samtidigt som man bygger enorma raketer för att åka till Mars. Enskilda individer kan göra precis vad som helst, bara man kavlar upp ärmarna och tar itu med det och tar reda på saker. Att vad kan jag göra i min vardag också om jag nu inte bygger en elbilsfabrik någonstans? Så det finns hur mycket som helst som jag kan göra. Och det är inte så att det skulle vara utan betydelse. Alltså, många bäckar små bildar en stor å och så vidare. Det är enskilda individers åtgärder som har lett oss till det här problemet, men det är också enskilda individer, liksom summan av de enskilda individerna som ska rädda oss från det här. Och jag menar, och hur som helst så, det här är någonting som jag funderar på väldigt mycket innan jag skaffar barn, att vågar man nu skaffa barn till en sån här värld?
Mm.
Men jag menar, det finns det här ordspråket som brukar tillskrivas Martin Luther, men det är antagligen äldre än Luther. Hur som helst, det här vet du med att också om jag skulle få höra att världen går under imorgon, så skulle jag ändå plantera mitt äppelträd idag. Och det är så som vi människor fungerar. Det kommer att komma en eller flera, vet du, Elon Muskar eller Isaac Newtonar eller Greta Thunbergar. Det kommer att börja dyka upp allt flera sådana. Men det är klart att vi ska ju inte vänta på att någon kommer att ta liksom initiativet, utan vi måste nog alla göra vårt.
Jag tänker här på min 4-åriga son som frågade här nyligen, det var säkert i och med att vi talade om den här klimatrapporten, så frågade han lite så oroligt av mig att det här, är det här med klimatförändringen på något sätt också hans fel? Och då måste jag fundera lite hur jag skulle liksom lägga ut mina ord. Jag var såhär, nja, att nej, det är ju inte, men att vi kan ju alla förstås hjälpa till här. Och så sa jag någonting i stil med att kanske man inte behöver köpa så mycket leksaker, i synnerhet när de är gjorda av plast. Och inte kanske äta så mycket kött. Men det är ju svårt att hitta den där balansen att inte liksom skuldsätta för mycket, men samtidigt liksom göra folk medvetna. Men jag vet inte, hur diskuterar du de här frågorna med dina barn?
Jag medger att det där är nog svårt. Det där är bland de svåraste diskussioner. Det är mycket svårare de facto än att tala om du, the birds and the bees, alltså hur barn blir till. Det här är någonting som har orsakat otrolig ångest åt mig, men man måste bara tala sakligt och lugnt och konstatera att nu är det så här och vet du, vi har alla ett ansvar. Man behöver inte dela ut liksom skuld, det är inte liksom konstruktivt, utan men man kan nog betona det här att vi har alla ett ansvar här, på samma sätt som vi har ett ansvar att städa våra rum och att gå ut med hunden, och vi kan alla göra de här små valerna, som till exempel att skippa det malda köttet i spaghetti bolognese hela tiden och istället ta någon vegealternativ. Man behöver inte liksom måla upp domedagsperspektiv, utan ta liksom den här praktiska synvinkeln.
Tack för det här, Markus Rosenlund, tack för att du var med i Nyhetspodden igen.
Tackar, tackar.
Jag heter Johannes Staberman. Fortsätt lyssna på oss.